Jesus, vi tackar dig. Vi får lyfta upp ditt namn över hela vår stad, över denna region, över vårt land. Jesus, tack att du är uppståndelsen och livet. Tack att det finns liv i dig, Jesus. Tack att allt Herre i oss får prisa dig just nu och tacka dig för vad du har gjort på Golgata. Tack att vi får ära dig, Jesus, för att du var lydig ända in till döden. Att ditt liv blev vårt liv. Vi tackar dig, Jesus, att vi får uppleva frälsning och glädje på grund av ditt lidande, Jesus. Vi är evigt tacksamma till dig och därför ger vi dig lov och pris. Tack så mycket, Jesus. Tack så mycket, Jesus. Vi är evigt tacksamma till dig, vår frälsare, vår mästare. Amen. Amen. Varsågod att ta plats, ni som står. Tack ska ni ha, lovsångare. Ja, vi går in i påskveckan och jag kommer inte idag att ha ett direkt påskbudskap, men jag kommer definitivt att tala om någonting som angår allesamman som sitter här och som lyssnar. Jag har en längre tid själv bearbetat det här ämnet som jag ska tala om, ett temat attityder som friar eller fäller. Och det är ju så att man kan ju välja om man vill bli en grinig människa eller om man vill vara en människa fylld av glädje. Och det är ofta så att vissa saker kan vi inte påverka, men vissa saker kan vi påverka. Och det är så att du kan inte kontrollera det som sker omkring dig, men du kan definitivt kontrollera det som sker i dig. Och det ska vi ägna den här stunden åt. Hoppas du är öppen för lite tankar. Ordet attityd så kan man ju översätta med inställning. Vi talar om människors inställningar. Vi talar om en ståndpunkt, ett förhållningssätt. Men jag använder idag konsekvent ordet attityd för jag tycker att det säger väldigt mycket. Och om vi läser två bibelverser här i början, så vill jag läsa Efeserbrevet 4 och 23. Där skriver aposteln Paulus så här: se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och den engelska översättningen säger så här: be made new in the attitudes of your minds. Att vi ska förnyas i vårat sinnes attityd. Och det här är väldigt viktigt, att det behöver hela tiden ske en process i din och min attityd. Också i vårt liv med Gud. För att attityden behöver bli frälst. Intressant. Och i Filipperbrevet 2 så står det så här. Vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus. Det är starka ord. Vi vet att Jesus hade ett bra sinnelag. Engelska översättningen säger så här: your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Din attityd ska vara samma som Jesus hade. Och det är nog en process. Vi är inte alla där ännu. Men vi är på god väg, många av oss. Och det här är oerhört viktigt. Och jag vill säga här riktigt från början. Att om vi tar det som en första punkt. Din attityd påverkar alltid din tjänst och människorna omkring dig. Det är därför attityden är så viktig. Det påverkar inte bara dig själv utan alla andra som du är nära. Din familj, det påverkar din arbetsgemenskap. Det påverkar din cellgrupp. Det påverkar hela församlingen, din omgivning, din arbetsplats. Och vi vill ju vara människor som sprider en verklig väldoft omkring oss. Inte bara negativism. Ack och ve. Eller finns det någon sån här? Så ska vi be efteråt. Reinhard Bonnke, som är en känd evangelist, han har sagt så här: sinnet är landningsplatsen för också den helige ande. När anden verkar i oss så är det ofta i våra tankar. Och så som dina tankar är, så sker ofta det som kommer ur dig. Om du lyckas kontrollera tanken och hålla dig positiv här inne, så kommer din omgivning att må mycket bättre. Men om du på något sätt tappar och blir trött, sliten, så påverkar det väldigt snabbt din tanke. Du blir uppgiven, du börjar se problemen och det liksom blir en ond spiral, och till slut så påverkar din omgivning. Och det ska vi inte vara förtjänt av. Jag önskar inte att min omgivning ska uppleva det när jag är trött. Det är därför man borde dra sig undan väldigt så där nu och då. För att vissa kanske av oss har en benägenhet att bli mer och mer otrevlig ju tröttare man blir, ju mer sliten man blir. Men som Luther sa, vi kan ju inte påverka att fåglarna flyger över huvudet, men vi kan verkligen påverka att de inte bygger bo på våran skalle. Så sa han om tanken. Har någon av er någon gång, när ni har varit och handlat, tagit en köpkärra där ena hjulet inte fungerar? Det är nog kanske någonting av det mest liksom sådana här frestande. Man på väg in, man har ganska bråttom, tar en kärra, lägger in den här slanten, så börjar man köra och så märker man ena hjulet liksom snurrar inte, står fast. Kärran, den går inte fram. Det drar åt sidan och det knarrar och knorrar. Och jag kan säga, den här upplevelsen har varit med många gånger. Och tänk att en köpkärra kan dränera så kolossalt med energi hos dig och mig. Nu kanske inte du är som jag, att du bränner så mycket energi på en sån. Men jag har en sån benägenhet att bli väldigt upprörd på det. Och faktum är det att om du har en sån här känsla av negativism på din insida, om du har börjat ha problem med dina attityder, så är det precis samma sak. Det dränerar dig på oerhört mycket kraft. Både andligt, emotionellt och psykiskt. Därför använder jag den här bilden. För att det finns områden hos dig och mig ibland, när vi på något sätt hamnar in i en fel attityd, så börjar det dra åt ena sidan. Och det rullar inte som det ska. Och det knarrar och knorrar. Och det innebär egentligen att du bara, det bara rinner av dig. All glädje, all positivism. Det blir som en sten i skon. Jag har under årens lopp varit med och lett många olika team. I många olika konstellationer. Och det märkliga är att i ett sån här team, som det kan vara ett missionsteam eller kan vara en ledningsgrupp av olika slag, så finns det alltid människor som har lite attitydproblem. Och som vill se problemen och se det här som är jobbigt och tungt. Och om det inte ens finns något problem, så är det ett problem att det inte finns problem. Ni vet sådana människor. Det är precis som att ha en sten i skon. Och det gnisslar alltid. Och det där är väldigt frustrerande. Du kanske har också sådana människor på din arbetsplats. Det är ingen skillnad vad det är för väder. Det är alltid dåligt. Det är ingen skillnad om du har lönepåökt eller om det kommer liksom en ny, vad heter de här avtalshöjningarna. Löneförökning, det är ju trevliga. Men då är det för lite. Eller om det är ledigt, då är ledigheten för kort. Eller om det är semester och vila, då är alltid semestern för kort. Och det är alltid något fel. Och i grunden handlar det kanske om att attityden har liksom blivit angripen av en nästan ond tanke. Och det börjar liksom gå i spiraler. Destruktivt. Men då tror jag också att du har människor i din omgivning, du har haft någon gång, som har varit så kolossalt positiva. Det finns alltid en möjlighet i alla problem. Det finns alltid en ljusning. Alltid är det någon som har en positiv sak att komma med, oavsett hur dyster den är i världen och hur mycket katastrof som än sker. Jesus säger så här i Matteus 6. Vi läser Bergspredikan, vers 25. Han säger: därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv. Gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Det där skrev han direkt till alla kvinnor. Som har garderoben full och ändå inte har någonting där. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fader dem. Är ni inte värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Vi behöver inte bekymra oss. Och jag tänker, om det är så att du på något sätt känner att din attityd, att du jobbar med en jobbig attityd, så är det väldigt viktigt att man redar upp det och bearbetar det så det inte blir, växa sig starkare. För att Paulus säger också så här i Efeserbrevet 4, jag läser vers 29. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs. Så att det blir till glädje för dem som hör på. Visst är det viktigt det där. Det är många som lyssnar. Attityden har ett väldigt starkt språk. Det är inte alltid det du säger verbalt som människor lyssnar till. Din attityd märks mycket snabbare än det du säger och gör. Och så säger han så här. Bedröva inte Guds ande, helige ande, som ni har fått som ett sigill. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smedande och all annan ondska. Var istället barmhärtiga, goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra som Kristus, Gud i Kristus har förlåtit er. Jag skulle säga att uppehålla en god attityd är väldigt viktigt också i en församling. För att den här världen har, det är så mycket negativt som vi möter hela tiden. Därför skulle jag önska att församlingen skulle kunna vara en sån här negativ frizon. Det är ju inte så att vi som strutsar lägger huvudet i sanden. Och jag vet inte om de gör det, men det sägs. Och att vi liksom förnekar att det finns problem. Då bedrar vi oss själva. Men vårt fokus, det är så viktigt att vi lägger bort bitterhet, häftighet. Att vi inte fastnar vid det som är jobbigt. Två gubbar satt och tittade ut genom en fängelsecell. Den ena såg gallren och den andra såg kärnorna. Och jag hoppas att vi som människor, medmänniskor, ser kärnor där vi går fram. Alltså, det finns så mycket omkring oss. Och jag tror att en kristen människa skulle verkligen behöva lära sig ta emot den här positiva kraften från Jesus. För att kunna vara en motkraft i den här negativa världen. För Gud kallar dig att verkligen tända ljus i mörker. Han kallar dig att vara en människa som uppmuntrar och styrkar och talar gott när det ofta går neråt. Och speciellt i den här tiden så tror jag på glada, positiva församlingar. För att om kyrkan bara blir ett eko av den finanskris och den arbetslöshet etc. som vi blir informerade om idag, så blir det väldigt tungt. Vi har ju ändå goda nyheter. Vi är bärare av goda nyheter. Och jag tycker att det här med attityden är så viktigt. Jag tror till och med vår fiende kan slå på våran attityd. Försöka dra ner oss och trycka ner dig och mig. Så att inte vi ser kärnorna, utan vi bara ser det här gallret. Att uppehålla en positiv attityd också till församlingen, till varandra och till din tjänst, din uppgift kanske i församlingen, är helt avgörande hur du orkar i längden. Människor omkring dig plockar lättare upp din attityd än det du säger och gör. Och därför är det här med entusiasm så viktigt. Det har att göra med attityden. Det är inte fel på allt. Det finns möjligheter i allt. Attityden sätter faktiskt atmosfär. Attityd sätter atmosfär omkring dig och påverkar hur människorna omkring dig tänker och känner. Och talar du gott om det du representerar, om ditt jobb, så kommer ditt jobb att bli mycket roligare. Det är det första du behöver göra. Om du känner att det är den uppgift du står i eller det jobb du har, och om det känns lite slitsamt, börja tala gott om det. Kommer du hem varje dag och talar illa om ditt jobb och dina arbetskamrater och det är tungt och det är dålig atmosfär, jag kan säga att det blir ju inte bättre av det. Tala gott om människor som står i bräschen och tala gott om det du har fått, det du har, det du är, dina vänner, din familj. Tala gott om det du representerar, så sprider det en god atmosfär omkring sig. Ryktet går att det här är en människa som är positiv. Ingen av oss vill gå omkring och vara ett minus. Vi är ett stort plus, kära vänner. Vi har plus i Kristus. Vi var ett minus, men vi har blivit ett plus. Det säger Paulus. Vi var långt borta, men vi har nu kommit nära. Det andra vill säga att du kan välja att ha en bra attityd till människorna omkring dig. Och jag vill läsa, det finns en känd amerikansk bibellärare som heter Charles Swindoll. Och han har skrivit om attityder så här. Och jag ska läsa innantill. Ord kan aldrig tillräckligt förmedla den otroliga effekten av vår inställning till livet. Ju längre jag lever, desto mer övertygad blir jag att livet är 10% av vad som händer med oss och 90% hur vi reagerar på livet. Ni hänger med? Jag tror det största enskilda beslut som jag kan göra på daglig basis är mitt val av attityder. Det är viktigare än mitt förflutna, än min utbildning, mina pengar, mina framgångar eller misslyckanden. Berömmelse eller smärta. Vad andra människor tycker om mig och säger om mig. Min bakgrund och min ståndpunkt. Så skriver jag så här. Attityder håller mig uppe eller lamslår. Det friar eller fäller. När min inställning är rätt finns det inga hinder för höga. Inga dalar för djupa. Inga drömmar för vilda och ingen utmaning för stor för dig och mig. Attityder kan förstöra ett helt företag, en församling eller ett hem. Det märkliga är att vi har ett val att göra varje dag gällande vår attityd till dagen som kommer. Vi kan inte förändra vårt förflutna. Men det vi kan göra är att spela på den sträng vi har. Och det är vår attityd. Det är bra sagt. Livet är 90% hur vi förhåller oss till det. 10% det som händer mot oss. Och jag tror att om du tänker dig dina vänner, dina arbetskamrater. Många lever så mycket under omständigheterna. Man lever så tyngd av tidens omständigheter. Och det är ett val vi gör. Hur reagerar vi på omständigheter vi står i? Fast de är bedrövliga. Hur reagerar vi till allt det negativa som sker? Det är ditt val. Ingen annan har ansvar för din attityd. Det har du och jag själv. Och det här var alltså Charles Swindoll. Det var en, jag läste också om en annan, en bankman som har myntat ett uttryck. Han säger så här: anställd attityd och träna upp förmågan. Och det han menar, och jag tror det här är en stor hemlighet. Han sa så här: jag skulle hellre anställa någon med en god attityd och sen träna upp förmågan hos den här personen, än anställa en väldigt duktig och kompetent människa som har fel attityd. För att attityden kan fälla och påverka atmosfären i en omgivning så totalt. Så fast den människan är den bästa och fullt kompetent, så kan den ändå förstöra all handlingskraft och motivation hos hela personalen. Nu vet vi hur en, vi har läst och hört och säkert suttit med vänner och bekanta som har berättat hur det är att ha en dålig chef. Som inte kan organisera och administrera och som inte kommunicerar och som inte bryr sig och som går efter eget huvud och allt det här. En hel avdelning kan helt lamslås. Klart man kan skylla på chefen, men vi har också en attityd. Vad gör vi? Vad gör vi när vi befinner oss i en sån situation? Det innebär alltså att en duktig människa kan förstöra atmosfären helt och hållet genom att andas attitydproblem. Och jag tänker mig Paulus. Han hade attityd, och jag tycker om Paulus attityd. Han sa så här: jag predikar inte evangelium där det har predikats förr. Jag sätter min ära att predika evangelium bara på den plats där ingen har varit tidigare. Och gentemot församlingarna sa han så här: dag och natt arbetar jag för att inte ligga någon av er till last. Det är attityd. Jag är beredd att göra grovjobbet så att ingen annan ska få göra det. Så säger han så här: jag slår min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Det är god attityd. Som ni vill att andra ska göra mot er, ska ni göra, säger Jesus. Sätt andra för mer än er själv. Löna inte ont med ont. Om någon slår dig på högra kinden, vänd också den andra till. En sån här Jesus ord som säger någonting om attityden. Ta inte ut din hämnd. Låt Gud stå för hämnden. Ge och ni ska få. Bra attityd. Jag ska ta en punkt här. Hur kan du uppehålla en positiv attityd? Jag ska ge dig några tips här. Jag läser direkt från skriften. Det finns några tips och råd. Och jag hoppas att du när du lyssnar idag ska bara plocka det här som du plockar. Tänk sig färska äpplen och vårda dem ömt. Äta dem innan de blir ruttna. För att en positiv attityd, det behövs just nu. Inte för att jag upplever att det är på något sätt kris. Men det kan ju bli det. Omkring dig och mig. Om inte vi hela tiden är vaksamma över detta. I Filipperbrevet 4:4 då skriver Paulus så här. Han talar om glädje. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Underbart. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar med åkallan bön och tacksägelse. Och man kan ju fråga att, kan man alltid glädja sig i Herren? Är det möjligt att alltid glädja sig i Gud? Men då ska ni veta att när Paulus skrev det här, så skrev han det till Filippi. Och bara några år innan hade Paulus själv varit i Filippi. Vet ni vad han gjorde i Filippi? Han satt i fängelse där. Han hade kastat ut en ond ande ur en spådomsflicka. Köpmännen blev irriterade. Satt honom i fängelse. Och när han sitter där med sin vän Silas, längst inne i fängelsehålan. Fast fjättrad vid stocken. I den här, jag kan föreställa mig den här unkna miljön där råttorna sprang och där det var stank och rått och fuktigt och kallt. Där står det om Paulus och Silas. På midnatt, när midnatt kom, så sjöng de lovsånger och prisa Gud. Och fängelse skakade av Guds kraft. Tal om att tacka Gud och prisa Gud och glädjas i alla livets förhållanden. Så jag tror att Filippi församlingen nog verkligen kom ihåg det här. Att ja, han satt ju där själv. Så kanske vi också kan praktisera det här. Och nu när han skrev det här satt han i ett annat fängelse i Rom. Så han var tydligen på gott humör där i fängelse. Men gläd er alltid i Herren. Det handlar om en attityd. Vad som än händer så kan jag glädjas. Det finns alltid någonting jag kan glädjas över. Det andra är att vi behöver visa tacksamhet. Första Thessalonikerbrevet 5 och 16 säger så här. Var alltid glada. Be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er. I Kristus Jesus. Tacka alltid Gud i alla livets förhållanden. Så att uppehålla en tacksam attityd mot allt och alla. Det är också väldigt viktigt. Jag tror verkligen att ingen har fått det mandatet och kallelsen att klaga och påpeka allt och alla. Allt destruktivt som sker. Utan att vi ser stjärnorna. Se stjärnorna. Du kan gå igenom eld och vatten. Och det kan hända att du får göra det. Gå igenom tuffa dalar i livet. Du kan få uppleva ibland att du nästan prövas över din förmåga. Men var alltid tacksam. Låt ingen stjäla din glädje. Uppehåll en rätt attityd. Jag ska berätta för er, jag tror jag hinner det. Ja, om en man, han föddes i slutet av 1600-talet. Han hette Hans Egede. Jag kanske någon gång nämnt hans namn. Klingade några klockor. Hans Egede föddes på 1680-talet. Och växte upp i Nord-Norge. Hade en längtan ända sedan han började studera som en ung tonåring. Att föra evangeliet till Eskimoerna. Han började studera. Han läste både latin och hebreiska som 19-åring. Redan som 22-åring så blev han utnämnd till kaplan. Och fick sedan en tjänst. Kungen i Danmark beordrade honom till en tjänst ute på Lofoten öarna. Där han var i 9 år. Under den här tiden så hade han hela tiden en längtan efter att få tjäna Gud. Och ge evangeliet till grönlänningar, till eskimoerna. Det var liksom på hans hjärta så oerhört starkt. Och Hans Egede gifte sig sedan med en som heter Gertrud Rask. Och hon tog många, många år. Men att en dag så började hon också tala om att nå ut till eskimoerna. Och det var det första på något sätt livstecknet han överhuvudtaget upplevde av sin kallelse. Då hade han gått i många, många år redan och frågat Gud och tänkt att det här är min dröm i livet. Och det var så mycket som arbetade mot honom. För på den här tiden så reste man ju inte i Grönland. Men han studerade, han började läsa biokemi och så började han rita kartor och studera hur man ritar kartor. Han tänkte att det har jag nytta av på Grönland. Så försökte han uppfinna guld. Så han satt och gjorde en massa experiment som nästan kostade honom livet med alla gaser och alla de här kemiska reaktioner som uppstod när han skulle framställa guld. För han tänkte, lyckas han med det på Grönland så kan han finansiera sin vistelse. Nåväl, först 1721 så fick han konungen själv övertygad om att de skulle göra en expedition. Så att från Bergen i Norge så for 45 stycken på den första seglatsen till Grönland. Det var ett handelsresande sån här gäng som skulle upptäcka då, försöka göra någon sorts handel med Grönland. Och Hans och Gertrud var där med och skulle uppleva sin livschans och skulle på sin livsresa. Framme vid Grönland, det man mötte var en fruktansvärd misär. Vi talar om 1700-tal. Folk bodde så oerhört primitivt. I hyddor, smittkoppsepidemier, förbannelser av de här agnakokarna som de kallades, spågubbarna och de här trollkararna, innebar att det var ofattbart tufft klimat där uppe. Det gick 8 år. Han reste omkring och han predikade på Grönland i de olika byarna. Ofta förliste hans skepp och isen drev så de hamnade ut i blåsväder. Och efter 8 år så hade han 42 stycken människor döpta. Och sen kom budet då från Norge att det hade kommit en ny regent. En ny kung som ville dra in understödet till Grönlandsmissionen. Så att alla åkte hem och då stod Hans inför ett stort val. Vad skulle han göra? Skulle han åka hem eller skulle han stanna kvar? Han tänkte, då hade han 4 år efter det hade han 200 familjer som hade tagit emot Jesus. Så han bestämde, jag kan inte lämna dem här, jag fortsätter här. Och det var rysligt fattigt. De barn till Gud ibland. Hela hans familj fick flera barn där ute. De led så oerhört. Hans barn höll på att svälta ihjäl. Det var svårt vissa år att få tag i kött och få jakten att fungera. Och han beskriver den här situationen så oerhört liksom, dyster och mörk. Han berättar en gång, det här är från en bok, att han kom in i en hydda och måste, en sån här liten hydda och måste övernatta där. Han sa att det här folket luktar ju så oerhört illa. De tvättar ju sig aldrig, utan de smorde in sig i sån här tran för att hålla borta alla de här lössen och sånt som angrep deras kroppar. Och det luktar så förfärligt en natt då han skulle sova i en hydda. Och han tänkte, det är väl nu som det är, att de har inte tvättat sig på ett tag. Men på morgonen när han vaknade så hade han legat på 2 döda kroppar som hade hållit på och ruttna där i ena hyddan. Jag kan säga, när man läser sån här missionshistoria så möter man människor med attityd. Attityder. Man kanske inte väljer den enkla vägen. Man väljer inte kanske bara att se på problemen, utan man är inriktad på att göra det goda mitt i det onda. Och efter då den här tiden när kungen skulle dra in understöd och han lämnade kvar där. 3 år efter det, han valde att vara där. Så kom en smittkoppsepidemi. Det var 1734. Och man räknar med att mellan 2 000-3 000 människor på Grönland strök med i den här stora epidemin. Och i september året därpå så sitter han med sin hustru Gertrud vid hennes bädd och känner hur hennes hand kallnar i hans hand. Och hon ger upp andan där, för hon strök med i den här smittkoppsepidemin. Så det, hans första offer hade getts till Grönlandsmissionen. Och då höll han kort därefter sin avskedspredikan till Eskimoerna och predika evangelium för dem. Och då hade han märkt att under den här stora epidemin som ödelade hela byar så började människor ropa efter Guds son. Så då märkte han att evangelium hade slagit rot. Så att året därefter så tog han sin hustrus kropp i en kista och åkte tillbaka hem till Norge. Och jag ska läsa det som står. De är begravda båda två i Sankt Nikolajs kyrkogård i Köpenhamn. Och jag har inskriften här på deras grav. som jag tycker är så oerhört stark. Det står så här, gravskriften på graven. Han dog sedan, jag kan ju säga det också, att han dog flera år efteråt. Och hela sitt liv så ägnade han åt Grönlandsmissionen. För när han kom hem till Norge så började han träna Grönlandsmissionärer. Han började lära dem språket och han ritade kartan. Hela Grönland och beskrev hur landet såg ut. Han översatte också hela Bibeln till eskimoiska. Och gav hela sitt liv för Grönlandsmissionen. Trots allt, han gifte om sig och fick flera barn ytterligare. Men dog 1758, fick ett långt liv. Så står det så här på graven. En omtänksam fader, en from man, en rättrådig präst, en meriterad biskop som var kärleksfull mot människor och trofast mot Gud. En ära bland andra kristna, ett ljus för hedningar, beundransvärd i Norge och ärevördig i Danmark, men odödlig på Grönland. Det är starkt vittnesbörd. Det här läser vi här 200 år efteråt, 250 år efteråt. Jag kan säga, du kan sätta avtryck i ditt liv. Du kan bli en bitter, grinig människa på ålderns höst. Eller så kan du vara en positiv kraft för hela din familj, för hela din omgivning. Du kan bli en som sätter trender, som svänger det destruktiva till någonting gott. Jag säger, valet är i dina händer. Hans Egede är ett exempel på en människa åtminstone som gick mot strömmen hela sitt liv. Ingen trodde på hans Grönlandsmission. Men han är odödlig, han tog evangeliet, han kallas för Grönlands apostel. Och blev utnämnd till biskop över hela Grönland till slut. Innan han dog. Och det här är väldigt viktigt. Paulus säger, Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Det är en bra uppmaning. Gör allt utan att klaga och tveka. Att få en tjänarande över sitt liv. Där man inte klagar och tvekar utan där man ger sig ut. Han säger så här. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Säger Paulus. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. Ty när tiden är inne får vi skörda. Bara vi inte ger upp. Har jag ett bibelord till. Hur du kan uppehålla en positiv attityd. Paulus säger så här. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Han hade en självsäkerhet, Paulus. Som stod i bra balans med hans beroende. Allt förmår jag genom honom. Det var både tryggheten, självsäkerheten men också det totala beroendet av Gud. Många försöker påverka det som de inte kan. Istället för att välja att påverka det vi kan. Vår attityd. Du kan inte välja hur många år du ska leva. Men du kan verkligen bestämma vad de åren du lever ska innehålla. Inte sant? Du kan inte kontrollera skönheten i ditt ansikte. Men du kan kontrollera ansiktsuttrycken. Vissa försöker ju påverka skönheten också. Kostar mycket. Vi kan inte kontrollera den negativa atmosfären i världen. Men vi kan kontrollera atmosfären i vårt eget sinne. Amen. Jag ska inte säga mer än så. Vi ska bedja. Herre, tack att vi får välja det goda. Tack att vi får välja Jesus. Att tjäna dig. Att bekänna oss till dig. Att stå Jesus tillsammans med dig i alla livets förhållanden. Jesus, om det finns människor här just nu som går igenom stormar i sitt liv, så tackar jag dig, Herre, att du ska låta ljus få lysa igenom alla dessa mörka moln. Herre, jag ber dig att det ska få bli en lampa som tänds i sinnevärlden. Jesus Kristus, jag prisar dig att du vill låta ljus gå upp över din församling. Stå upp och var ljus, till ditt ljus kommer. Herrens härlighet ska gå upp över dig. Halleluja. Ärans konung, Jesus Kristus. Kabueni barasebores. Vi ska göra så här i avslutningen av det här mötet. Vet du, kanske du, Johan, kommer fram här och spela lite. Ska vi sjunga också någon kör? Linnea kan komma också. Men du ska få ta en stund med Herren där du sitter eller står. Och så ska du få tala med Gud. Och bestämma dig för att din attityd ska läggas under Jesus Kristus. Att du ska också få låta din attityd, om det finns attitydproblem som vill komma in i ditt hjärta. Så många gemenskaper har förstörts. Så många familjer har också förstörts genom att det har funnits attitydproblem i relationerna. Och därför är det här en stund då också, om det är så att du har fått stenar i skon och det gnagar och skaver, så kan du få tala ut med Herren. Lägg bort allt innan du blir bitter och besviken. Så att vi rensar våran själ från sånt som inte ska vara där. För att Gud önskar att ditt seende ska vara klart. Att du ska få se Jesus, ljuset från evangelium. Som har strålat klart, tydligt. Halleluja. Herre, vi lägger allt åt sidan som kan komma in i vårt liv. Herre, vi vill inte vara negativa. Vi avsäger oss, Herre, alla dessa destruktiva tankar som vi ibland försöker dra ner oss. Gud, vi ber att vi ska få uppleva kraften av din uppståndelse. Jesus Kristus, den positiva kraften som finns i umgänge med dig. Vi väljer livet. Vi väljer livet. Vi väljer att se dina möjligheter, älskade Jesus. Kabueni belererias. Baramondolorias. Herre, vi tackar dig för alla troshjältar som har gått före oss. Herre, som har vågat se möjligheterna. Som har vågat gå mot strömmen. Herre, lägga bort allt det som har varit tungt. Övervinna svårigheterna. Herre, vi kan aldrig undgå stormar i livet. Men vi kan definitivt påverka hur vi går igenom det. Herre, vi vill att du ska vara vår klippa. Vårt bergfäste. Vi vill att du ska vara den säkra grund som vi står på. Herre, vi kan kanske resa på oss. Ska vi ta och sjunga någonting här? Och där du står, ge till Herren nu det som, och bestäm dig för att vara en människa som uppmuntrar, en glad kristen som tjänar Gud. Det kan ske så mycket genom ett beslut som du fattar. Det kan påverka hela din arbetsplats. Det kan påverka hela din framtid. Amen.
Tack för ditt kors. Tack för din nåd. Tack för ditt blod som renar när jag bekänner min synd.